Det är tisdagen den 19 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Moderaterna och Liberalerna, de vill göra det enklare att byta juridiskt kön för den som vill det. Men eftersom man inte har nått enighet i den här frågan inom regeringen med Kristdemokraterna har man istället valt att gå vidare genom ett förslag i riksdagen. En sån här förändring, den har varit på gång ett tag. Även den förra regeringen la ett liknande förslag. Idag är det ju så att först krävs en medicinsk utredning som fastställer diagnosen transsexualism innan ett juridiskt könsbyte blir aktuellt. Det här vill nu alltså Moderaterna och Liberalerna ändra på. Likt det enkelt uttryck kan man säga att det juridiska och det medicinska skiljs åt mer. Enligt det nya förslaget ska istället en enklare utredning av exempelvis en läkare eller en psykolog vara tillräckligt underlag för att Socialstyrelsen ska besluta om ändrat juridiskt kön. I alla fall om jag har förstått saken rätt. Åldersgränsen för att byta juridiskt kön föreslås bli 18 år eller 16 år för den som har vårdnadshavarens medgivare. Och det här förslaget är alltså ett utskottsinitiativ, inte en proposition från regeringen. För eftersom KD och även det fjärde Tidepartiet, Sverigedemokraterna, de är ju inte anhängare av det här förslaget. Men vad ska man då tycka om detta? Är det ett rimligt förslag? Vilka fördelar och eventuella nackdelar finns det med det? Och kan det skapa mer eller mindre förutsedda eller oförutsedda problem? Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Då är jag glad att ha med mig två gäster. Jakob Olofsgård, riksdagsledamot för Liberalerna och folkhälsopolitisk talesperson för partiet. Varmt välkommen hit, Jakob.
Tack så mycket.
Och sen Mikael Landén, professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Varmt välkommen du också, Mikael.
Tack.
Jakob, jag tänkte börja med dig. Nu beskrev jag då Liberalerna och Moderaternas förslag ganska summariskt. Vill du utveckla någonting där? Vad exakt är det ni vill ändra på?
Precis. Ska man knyta ihop det till någon sorts en mening så tänker jag så här att det handlar om att varje människa ska äga rätten att vara den man är. Och det här är ju ett, just nu inom politiken, väldigt omdiskuterat och jag välkomnar ju alltid när professionen, och jag har läst Mattias Landéns artikel och det är oerhört värdefullt att vi får många öron och ögon på ett sånt här viktigt förslag om en liten men väldigt utsatt grupp här. Och jag tyckte du redogjorde bra här i inledningen. Men det handlar väldigt mycket om att vi ska modernisera en könstillhörighetslag som är från 70-talet. Jag fick ta över det här folkhälsopolitiken från min företrädare Barbro Westerholm som har företrätt Liberalerna i de här frågorna. Och det hon sa till mig, det var det här, Jakob, när jag klev in i riksdagen, var att du måste förstå att politik är ett maratonlopp. Den här frågan är ju en fråga som har diskuterat, det är inte ny. Det har varit för diskussion i närmare 17 år. Nu har det klarat. Men det har nu kretits ihop. Och efter 17 av oss diskuterade kommit till en punkt där vi ser ett lagförslag. Och då kan jag tycka att är det då 17 år för sent? Ja, enligt vissa. Men de har behövt att ta den här tiden, men många har då väntat den här tiden. Och kortfattat så blir det ju en ändring att det blir istället för en medicinsk diagnos en enklare utredning som ligger till grund för Socialstyrelsens beslut.
Mm. Okej, ett maratonlopp var ju verkligen Barbro Westerholms politiska gärning, hon som tyvärr lämnade oss relativt nyligen. Då är vi alltså då, med maratonmått så har vi svängt upp på Sturegatan och vi ser klocktornet framför oss, Stockholms stadion där vi ska gå i mål, låter det som. Jakob, bara kort, dagens ordning, vad är det för fel på den? Varför kan inte den finnas kvar?
Det är att idag krävs det då som du vill på en medicinsk diagnos någonting som dels behöver man vara 18 år och dels behöver man då det är väntetid och det är en lång process. Det är inte ovanligt att det tar runt 5 år innan man kommer att få en sån medicinsk diagnos som säkert heter upp till grund för ett juridiskt könsbyte. Och att man, vi då gör, vi skiljer på juridiken och medicinen i det här, om man ska tala det enkelt.
Okej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då vänder vi oss till Mikael. Du har ju skrivit en artikel i Göteborgs-Posten nyligen där du uttryckte viss skepsis mot det här förslaget och där du också vänder dig mot en hel del andra saker hur just diskussionen kring kön och könstillhörighet förs. Om vi börjar med det konkreta förslaget som Jakobs parti och Moderaterna har lagt. Vad tänker du om det?
Ja, jag tycker inte att det är ett bra förslag. Jag är övertygad om att det kommer att ta oss tillbaka. De här 17 åren var nog förspilda. Och det är av flera skäl. Det första är att det är ett auktoritärt förslag som inte stämmer med liberalernas övriga agenda. Det är baserat på en extrem, men för närvarande mycket populär i könsideologi som helt strider mot förnuftet. Kön är en biologisk realitet. Det går inte att ändra sitt kön. En man som registrerar sig som kvinna fortsätter förstås att vara en man. Men den som påpekar detta då i framtiden kommer då bestraffas. Och det leder till en Putin-värld. Det är olagligt att kalla ett krig för ett krig. Så självklart har vi alla rätt att uppfatta oss och identifiera oss som vad vi vill. Man skulle kunna tänka sig en lag som ger oss rätt att registrera vår könsupplevelse. Men det brukar inte demokratiska stater registrera identiteter och upplevelser som kan ändras över livet. Ett annat skäl är att den här könsideologins spridning, den tog fart omkring 2011, 12, 13 och så här. Och den har redan fått väldigt allvarliga konsekvenser i form av en dramatisk ökning av tonåringar, främst flickor, som då upplever könsdysfori. Och så här liknande fenomen av social smitta har vi sett många gånger genom historien, så det är inget nytt. Men skillnaden denna gången är att den behandling med kirurgiskt borttagande av kroppsdelar och livslång hormonbehandling som medför sterilitet är oåterkallade. Det vill säga att personens upplevelse av kön ändras efter något eller några år, så får man leva med de här konsekvenserna. Och att så unga personer som 16 år då, nu smidigt ska få byta juridiskt kön kommer att förstärka det här fenomenet. Det är väldigt oroligt för de ungas hälsa.
Okej, det var två skäl. Om vi börjar med det här första, att vad är det du upplever bara som auktoritärt i det här?
Ja, men det är en top-down-rörelse. Jag tror att ett skäl att den har blivit så populär, den här könsideologin, är att man tänker sig att det är en naturlig förlängning på gayrörelsen. Men de har inga likheter, inga alls. Gayrörelsen, det var ju en gräsrotsrörelse mot överhet, mot att bli registrerad, mot att behandlas, för det var ju en diagnos tidigare. Könsideologin är precis tvärtom, den är top-down. Så det är nästan hela riksdagen. Det är alla berörda myndigheter, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, det är hela, alla universitet på Amerikas östkust, i Dagens Nyheter. Så att det här kommer uppifrån, det är inte en gräsrotsrörelse. Och den syftar då till att man, du inledde Jakob där med att säga att man ska få leva som den man är. Jag kan inte hålla med mer, kan jag säga. Men den här är ju precis tvärtom. Du ska inte få leva som du är. Om du är lite pojke som en flicka, då är det en diagnos och det ska då medicinskt behandlas och staten ska registrera det. På alla punkter är det precis tvärt emot gayrörelsen. Okay. Och det är en auktoritär ideologi.
Vi låter Jakob svara på det här. Om vi börjar på det som Mikael beskriver som auktoritärt, kan du förstå vad han menar här?
Fördelen med att jag och Mikael har en dialog här, det är att det visar sig hur tydligt olika vi tänker och ser på saker. Att det kommer från helt olika perspektiv i frågan. Och för mig det är ju helt det här är helt tvärtom. Jag bara vänder på Mikaels resonemang och tänker, det här är tvärtom. Fel ställda frågor från fel infallsvinkel, utan det här är ju en rörelse som verkligen kommer underifrån. Att de samtalen som vi och jag har inom politiken och även ifrån de hbtq-rörelser som finns, så har man verkligen kommit underifrån och kämpat för det här under en väldigt lång tid. Absolut inte. Utrett om att man från politisk håll inte har haft liksom modet att ta de här frågorna ordentligt. Därför jag liksom refererar till Barbara Westerholm, som tycker att vi måste hålla i som politik och kämpa i politiken. Så att det är verkligen tvärtom, och att det här är istället någonting som och knyter an till det som vi var överens om, varje människas rätt att själv äga sig själv, identifiera sig själv, att det ska inte staten göra, det ska inte komma uppifrån, utan det ska komma från dig själv. Och det här är ju också inte helt korrekt att det ska vara så att säga enkelt. Det ska fortfarande krävas en utredning av en psykolog eller en läkare som sen ska in till Socialstyrelsen. Just nu det snurrar väldigt mycket både på vissa nyhetssajter och annat om det här som har blivit väldigt felaktiga påstående. Så jag vänder mig mot faktiskt det mesta som Mika invänder.
Jag ska säga det, Mikas andra spår här, det handlar ju om det här risken för felbehandling. För att, Mika, jag citerar lite från din artikel nu, för där skriver du bland annat att ett juridiskt könsbyte skapar ett snabbspår för medicinsk behandling eftersom vederbörande kommer att presentera sig för vården med den motsatta könets könskarakteristiska. Det finns därför risk att en självidentifieringslag kommer att leda till fler irreversibla medicinska åtgärder som skadar personer. Ja, det var väl din andra punkt där, Mikael. Jakob, hur bemöter du det?
Ja, det är samma sak där. Det är också tvärtom. Att en sån här process med att man sen kan nog få ett enbart ett juridiskt könsbyte, då blir det att det skapar istället ett lugn i själva den här processen. Att det man vill som människa, det är ju först och främst bli bekräftad som den man är. Och för en person som i sitt personnummer, men även i passet, finns ju detta, så ser man där att det är inte jag. Och när staten säger att okej, vi låter gå du får en tydlig utredning, så kan vi landa i att vi ändrar bara det juridiska. Och sen får man inte heller blanda ihop korten här, att den medicinska är då en annan sak som du hanterar sedan. Efteråt, och den kan vi förstås ha, och det välkomnar jag också, diskussioner kring hur den går till. Men det vi håller oss till saken idag, så är det just enbart det här juridiska könsbytet vi diskuterar. Sen går det ju, alltså om man kan tycka att det blir ett snabbspår eller inte i detta, det vill jag istället hävda att de reaktioner jag får istället är att ja, men då får jag i alla fall det här, och det kan snarare, min åsikt, leda till att det lugnar ner den här processen om man inte stressar in i en diagnos eller en medicinskt könsbyte.
Okej. Mikael, nu fick du höra då Jakobs svar när det gäller just det här medicinska och din oro där. Känner du dig lugnare av det han säger?
Nej, inte alls. Och skillnaden är kanske att jag arbetar med detta. Och ser att det här är ju inte någonting som skulle lugna ner det, utan det här är ju unga människor, och många av dem är djupt plågade, ofta av andra saker än könsdysfori som kommer till senare i processen. Och denna fixering vid att det är könsdysfori som är det primära lidandet, allting annat är sekundärt, det är så som narrativet har varit, det gör ju att vi inte kan hjälpa de här personerna i vården. Och att utreda det här är också ett konstigt ord, för vad är det du ska utreda? Personen säger att man har den här identiteten, och vad ska man ställa för mer frågor för att utreda det? Det är inte så att vi kan göra en hjärnröntgen och undersöka om personen har detta. Liksom. Nej, inte alls. Och jag tror att vi står inför seklets medicinska skandal. Vissa säger att största skandal. Vissa säger att den redan har hänt. Men vi kommer absolut se effekterna av detta om några år. Jag är så glad att jag får säga det nu, för att det känns som att nu har det sagt. Nu vet ni om det. Och när vi står här om 10 år så sades det liksom.
Jakob, får jag fråga dig, känner du dig orolig, Mikael som ändå jobbar, är läkare och jobbar med sådana här frågor, han varnar för en jättelik skandal som vi om 10 år kommer att ångra, känner du dig orolig för det?
Alltså, politikens uppgift är ju absolut att lyssna in forskningen, expertisen och samtidigt folket, och skillnaden mellan mig och Mikael är att jag har som uppgift att lyssna dels på Mikael men dels på andra inom forskningen och vad andra lyfter fram, och i politiken behöver se till en helhet. Det finns i den här frågan både forskning och åsikter och organisationer som tycker olika såklart, och det var det så rätt att tycka och tänka och säga vad man har sagt. Så sen ser man till den oron, jag hade ett möte med våra grannländer här, vi pratade Danmark till exempel, där man har haft, och Norge också, som har haft det här under 10 års tid, och alla de här farhågorna som målas upp i det här, det har man inte alls sett i Danmark efter 10 år. Så vi känner oss absolut trygga. Men jag vill lägga till det här att de här 17 åren som ligger bakom, och politiken som nu har jobbat med det här förslaget, har absolut tagit in forskning och synpunkter från alla håll.
Mm. Om vi tar det vidare till Mikael då. Finns det en risk att du och andra kritiker målar fan på väggen här så att säga? Är det inte så, som Jakob säger, att motsvarande lagar finns i andra länder och där har inte några större problem uppstått, att det helt enkelt inte det kommer inte gå i uppfyllelse helt enkelt, de här farhågorna du hyser?
Jag förstår inte hur Jakob kan säga det. Vi har sett exakt samma sak i Danmark. De har sett exakt samma ökning i Norge. Det är inte så att vetenskapen står här och tycker det ena och tycker det andra. Storbritannien stoppade de här pubertetsblockerarna så sent som förra veckan. Tyskarna kommer fram till samma sak. I Norge har en utredning kommit fram till att man inte ska göra det. Och i Sverige har vi Socialstyrelsen vänt och sagt att vi inte ska syssla med den här verksamheten. Så det är total enighet. Alla som tittar på vetenskapligt på detta kommer fram till samma sak.
Menar du juridiska, att man stoppar det juridiska i de andra länderna?
Nej, det är bra att du rättar med det här, för det är inte det jag menar. Men det är samma ideologi. Och vi måste nästan komma till det. Vad är problemet med detta? Problemet är ju att det är en, jag kallar det könsideologi, en del kallar det genusideologi. Så. Men det är att kön, vet vi vad det är. Det är biologiskt, det uppstod för ungefär 1 miljard år sedan. Det finns män och kvinnor, det finns inget tredje kön. Alla är män eller kvinnor, det är en fysisk verklighet som vi lever i. Och könsideologin har gjort en kullerbytta och sagt att nej, kön är inte detta. Kön är det som du tycker idag. Det kan vara annorlunda imorgon. Och det hade vi redan ett ord för. Vi kallade det könsidentitet. Men nu har den här kullerbyttan idag att nej, det är inte det som är kön. Och jag håller ju med om att man ska få definiera sig hur man vill. Det har jag inga synpunkter på. Men du kan inte definiera ditt kön, för det vet vi vad det är. Då måste vi uppfinna ett nytt ord för kön. Och det gör ju folk också då. Så då får man ju säga biologiskt kön istället. Men det är ju helt onödigt, för att kön finns ju. Och det är ju där ideologin kommer in i sammanhanget. Det har ingen verklighetsförankring.
Men får jag ändå fråga dig, Mikael, för du drog ju in det här med pubertetsblockerare och hela den medicinska biten. Du menar att, det var ju ändå det förslaget att med juridiskt kön blir diskuterat nu. Du menar ändå att det går inte att särskilja på det här sättet, för det medicinska följer naturligt ändå, eller hur tänker du där?
Ja, men det är samma tankesystem då. Så att det biologiska könet, det finns inte då, här är tanken. Utan det som finns är könsidentitet, det som du upplever. Och dessutom är det ju då en kampanj att försöka få unga att fundera över detta. Det har ju aldrig unga funderat över tidigare. Och har man gjort det, så har man gjort det i några år och sen så kommer man över det. Men nu på 2010-talet så ska detta vara en stor fråga. Och då kommer, och det finns en medicinsk behandling för det. Könsdysfori har vi vetat att det har alltid funnits. Det har varit jätteovanligt. Men då har vi hjälpt dem med kirurgi och hormonbehandling. Och det tycker jag man ska fortsätta göra. Men inte patienter i tusental. Där grupper av flickor, flera flickor i varje klass drabbas av detta från en månad till en annan. Och ska då utredas inom vården. Ta bort sina bröst och ställas på hormonbehandling så de ska ta livet ut och de kan inte få barn. Det är där den medicinska skandalen kommer in. Och allt detta hänger ihop, det är inte olika saker. Allt detta är könsideologi. Och det är mycket medveten kampanj. Och jag återkommer till detta. Det är inte alls en gräsrotskampanj. Jag ska skicka dig de här utredningarna som har gjorts av fina advokatbyråer som talar om hur vi ska bedriva den här kampanjen. Publicerades ett Dental Report 2019. Det står allting hur man ska gå tillväga, hur man ska ta kontakt med sina politiker, att man ska använda mänskliga rättigheter som ett argument, man ska demedikalisera och så. Allt är orkestrerat liksom. Det är inget konspiratoriskt. Det antyder jag inte. Men däremot så antyder jag att det är top down. Det här är inte...
Men Mikael, då, som jag förstår det, då menar du att det här är ett gemensamt ideologiskt projekt där man inte kan dela upp de här sakerna, utan allting måste förstås som en helhet, mer eller mindre. Är det så du menar? Så att det är att blanda bort korten, att säga att det juridiska är ett spår och det medicinska ett annat spår, det ska man inte köpa.
Nej, men att vi överhuvudtaget har det här begreppet juridiskt kön, det har vi bara sedan 1972. Ja. Och det var ju för att vi hjälpte en del personer då, som vi kallade transsexuella, med att byta juridiskt kön. Fick vi hitta på den termen då, juridiskt kön. Men egentligen finns ju bara kön. Okay. Det är föds. Men kan vi inte lagstifta om och ändra. Vi kan inte lagstifta mot gravitationen eller att jorden är platt.
Vi släpper in Jakob. Mikael kom med en hel rad synpunkter här. Vad tänker du?
Nej, men jag förtydligar att det här är inte en diskussion kring om det finns två eller tre kön till exempel. Det är en annan diskussion också. När det kommer till just transpersoner i det här så min bild av dem jag möter och vi i politiken får till oss är att det känner man inte igen sig i den beskrivningen som här Mikael tar upp. Och det beskriver återigen att, och jag har respekt för det, att det finns olika diskussioner kring en sån här känslig fråga. Men jag förtydligar detta att det här blir det ju en diskussion med en politiker och en inom professionen och forskningen där. Och det får man ha respekt för också, att man har olika uppgifter i det här. Sen vill jag förtydliga att den här är heller... Alltså det man ska utreda är mycket lyfter. Det, vad är det man ska ta upp i den här enklare utredningen? Jo, det är en psykolog eller läkares uppgift att se att är detta någonting som den här personen kommer befinna sig i och det är överskådlig framtid. Att det som sprids nu att det bara ska göras lättvinligt genom att man gör det i en bank-ID. Att så inte är fallet. Det här är inget lättvinligt på det här sättet. Och den medicinska delen vill jag påpeka. Den kan man ha en särskild debatt om i det här, så man inte blandar ihop det här när man får göra den så vidare. Och det är från 18 år uppåt och det här från 16 år, det är med målsmans godkännande också. Så det finns ju skillnader här med att det finns ett juridiskt kön om man skiljer på det här sättet. Att verkligheten, inom politiken i alla fall, när man lyssnar in den här bredden som vi gör och när man sitter ner med, och jag kan säga suttit med många både inom konfessionen och inom transpersoner, så är den här bilden väldigt tydlig att den kommer att ha kämpats för väldigt länge. Och då är det med, som politikers uppgift att ha lyssnat in den från folket och professionen såklart och expertisen och lägga fram sådana förslag. Men som tydligt det är och som lyssnare hör här att vi har olika ingångar i frågan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men Jakob, det här Mikael beskriver att det här är egentligen ett och samma, att det finns ett gemensamt ideologiskt projekt eller vad man ska kalla det, där du så att säga inte kommer undan att det ytterst handlar sedan om en medicinsk behandling där han är väldigt orolig för felbehandling och talar till och med om skandaler. Du köper inte den bilden att man ska se det som ett och samma, utan menar att man vi kan tryggt lyfta ut den frågan om juridisk kön, avgöra den och sen medicin kan vi diskutera i ett annat tillfälle. Är det så du tänker, om jag förstår rätt?
Jo, men alltså, när jag läste Bikers artikel så det jag liksom höll med om i den att vi behöver en bättre acceptans och förståelse för att det finns de här människorna, att man inte ska stressa på den, utan man ska istället öppna upp och se att du får vara den du är. Och då blir det här att att man stannar istället då kan det jag inledde med att vissa kan till och med stanna vid ett juridiskt kön och säga att jag är den jag är och jag behöver inte gå vidare i den medicinska. Jag ser snarare att man inte ingen automatik eller att det blir snabbt så det springer vidare då. Det där. Och det är det som jag känner mig lugn i och vikten att kunna skilja på de här sakerna. Men verkligheten är så otroligt komplex för de här personerna att man har man har verkligen ett kön här uppe och ett kön där nere och det har man beskrivit så har varit så. Och det är det. Eftersom psykisk ohälsa och suicidproblematiken är så gigantiskt stor i den här gruppen och att man verkligen efterfrågar och efterlängtar att kunna skilja på juridiskt och medicinskt så är det här för oss liberaler en absolut självklarhet att gå fram i. Och jag är väldigt tacksam över att vi har en stark majoritet i riksdagen för att lägga fram det här förslaget.
En annan fråga till dig, vi ska gå vidare lite. Jakob, kanske framförallt till dig som liberal som jag är lite nyfiken på. Och det här, jag läste också en ledartext av Adam Schweiman i samma tidning där Mikael har skrivit Göteborgsposten som handlar lite om det här med rättigheter och sådär. Mikael, du får ursäkta om det kanske är lite internt liberaligt här, men det finns ju ett rättighetsresonemang här om att man har rätt att definiera sig själv som man vill. Men då om jag tolkade Schweiman rätt då, så kan ju inte den gränsen så att säga trumfa andra människors rättigheter att själva få definiera sin omgivning lite som de vill enligt rimliga gränser. Att man kan så att säga inte kräva att en annan person ska ändra sin perception lite mer eller mindre. Ser du något problem i den här frågan att så att säga olika rättigheter och hur vi faktiskt ser världen, vad verkligheten är, att de skulle kunna krocka?
Det är möjligt att såklart att det krockar och då behöver du navigera. Men i liberala kompass i frågan och ställade frågan vem har den yttersta och första rättigheten? Och då är det ju varje individs egen rättighet att vara sig själv som behöver komma i första rummet såklart. Så kortfattat tänker jag så.
Mm. Men om jag bara får fylla i det här så håller jag ju med om det förstås. Då ser man det som en tal. Men jag har ju inte rätt att tala om för andra hur jag uppfattar. Själv är jag ganska lång. Lite tydligt med. Jag har inte rätt att kräva att ni tror att jag, eller säger att jag är 168 cm. För det är jag ju inte. Och om jag hade en lag som skulle sanktionera eller bestraffa att ni sa fel längd på mig, det vill säga mitt självupplevda längd 168 cm, då inkräktar vi på andra människors mänskliga rättighet att tala sanning helt enkelt. Det är det det handlar om. Man förväxlar den här rätten att vara precis som man vill, känna sig precis som man vill, uttrycka sig precis som man vill, med att kräva att andra ska sätta en etikett på en som inte är sann. Och då, det är det jag menar med en Putin-värld. Vi får inte kalla ett krig för ett krig, för det är olagligt.
Jakob, vill du bemöta det?
Nej, återigen så kommer våra olika infallsvinklar ner, utan det är den samtalen som jag har haft med transpersoner och jag frågat vad är liksom absolut viktigast i det här? Vad är det vi inte får missa? Vad man ska sammanfatta det här? Och det är det att de själva säger att men ge mig själv, ge den rätten till mig. Det är så djupt för en transperson att jag ska göra det. Och det jag definierar genom en sån här utredning och att man landar detta så är det någonting som man själv äger. Sen går det ju inte så att styra vad alla ska tycka och tänka, men det är ju självklart så att jag vill ju bli respekterad för den jag då själv är. Så för mig så blir det liksom inte konstigt.
Mm. Mikael, har du någon kommentar till det? För det tänker jag ändå är ett ganska starkt argument att här är en grupp människor som säger att det här är vad vi vill, det här är så vi vill bli behandlade av staten. Och i alla fall för mig och Jakob som liberaler är ju det. Det väger ju tungt. Alltså, vad tänker du om det? Vilket värde tillbättar du det argumentet?
Nej, men det står ju i direkt konflikt med andra människors rättigheter. Alltså, det stämmer ju. Jag har ju jobbat med patientgruppen och det stämmer ju som du säger. Att man har den här önskan. Och jag tycker också att det är en rimlig önskan. Och jag tycker också att man ska... vi har ju möjligheten idag att ändra juridiskt kön. Och vi gör ju det. Så att, det är inte så att jag motsäger det, säger man det. Men med en sån här självidentifieringslag så har ju jag rätt att definiera mig som kvinna. Och jag har rätt att kräva att du, Jakob, kallar mig för kvinna. Och det är ju så att det finns rättsfall. Det finns en pappa som har suttit 6 månader i fängelse för att han kallade sin dotter för en dotter. Det finns ett fall i Sverige där en pappa har förlorat vårdnaden om sin dotter för att han kallade sin dotter för en dotter. Så att det här får ju konsekvenser för oss när vi försöker tala. Men när jag säger sanning så menar jag att vi har ju ett kön. Och för de transpersoner som har könsdysfori, så är inte detta ett problem. Det är en omständlig process, det medger jag. Och den kan förenklas och den ska göras bättre. Men det är ju inget problem, därför att man vill ju så mycket som möjligt likna det andra könet, och då har vi också möjlighet att ändra juridiskt kön. Men problemet är ju att detta öppnas nu för alla. Det vill säga att jag ska kunna definiera mig som en kvinna för att komma in, för att kvoteras in som professor eller få bättre anslag som forskare eller någonting annat. Och det är inte sant. Jag är inte kvinna. Det är inte sant. Hur kan man stifta lagar som kräver att andra ska respektera en lögn? Det funkar inte.
Nu kommer Mikael in på någonting som ganska ofta lyfter den här debatten. Det är ju faktiskt att samhället gör ju ibland skillnad på män och kvinnor. Exempelvis kan det finnas idéer om att man ska könskvotera. Fängelser är ett annat exempel då, där vi har ganska strikt uppdelning. Vanliga idrottssammanhang, elitidrottssammanhang, så tävlar man i olika klasser av vissa skäl. Och de här tror jag saker som många tänker på när de tänker på den här frågan. Jakob, ser du några problem i de här sammanhangen, de här klassiska invändningarna så att säga?
Vi har ju lyft det här i socialutskottet i riksdagen, de här farhågorna. Vi har haft hearings där man har fått lyfta det här, och då alla partier finns med för att ställa frågor. Och det som var tydligt när det kom ifrån till exempel Finland, som bara för lite mer ett år sedan genomförde det här, att de här farhågorna som målas upp hela tiden, att de hör och säger att de känner igen dem, men de har inte besannat. Så i fängelse till exempel så blir det så att då har man inte fått den här beviljad flytt på grund av säkerhetsskäl. Och självidentifikation, jag vill förtydliga att det här handlar ju om det som Mikael lyfte där, att också vilja att den här processen ska bli bättre. Idag är den alldeles för lång, och det här psykiska ohälsan är väldigt tufft att hantera under så många år och förmå i väntan. Så det här, det är ändå en utredning och en enklare sådan som görs av professionen till ett juridiskt byte. Så då, vi har verkligen tuggat igenom, Andreas, de här farhågorna som du lyfter. Och det har varit oerhört viktigt att göra det här. Samtidigt, när sådana här dyker upp då, så när man genomför lagförslag, så ser man att det här, beroende på vilket land, det kan kanske komma andra nya saker just specifikt för Sverige, hur man ska hantera de här sakerna i vår kultur, så är det ju självklart så att då får vi vara där och täppa till de hålen och se till så att det fungerar.
Det skulle sägas, Jakob, att exempelvis RFSL är ju delvis kritiska till det här förslaget. De menar ju att ändring av juridisk kön bör vara en enkel administrativ process, som uttrycker det, utan någon form av medicinsk prövning alls. Varför är du och Liberalerna inte för det?
Ja, men då är man verkligen inne på den linjen där det sker väldigt alldeles för lättvindligt, och man tar för lättvindligt på detta, och det är inte sunt. Det här är en väldigt viktig och allvarlig sak, och därför bör det då finnas en utredning och Socialstyrelsen bör vara inblandad. I det förslaget som tog fram förra mandatperioden så var det ju 12 år och man inte behöver en utredning. Då var det verkligen på det sättet som man föreslog, och det var ju Lagrådet väldigt emot, att så kan vi inte ha det. Och det här har vi tagit i beaktning och till oss i detta, och därför sätter vi gränsen istället i 16 år. Men man behöver också ha målsmans godkännande och kring den här tydliga ändå utredningen, att det ska vara någonting som den här personen verkligen tänker att vara i över överskådlig framtid.
Okej, vi ska ta oss ihop det här, och som vanligt i den här podden när man har varit lite oense och kommer från olika håll, då tänker jag att ni var för sig kanske kan försöka sammanfatta vad ni tycker det är viktigt för lyssnarna att ta med sig från den här diskussionen. Vad är så att säga era huvudsakliga punkter? Mikael, om du får börja, vad skulle du säga att är kontentan här som man bör komma ihåg som lyssnare?
Det är väl att de flesta av oss har ju inga invändningar mot att en man uppfattar sig eller beter sig eller klär sig som en kvinna. Men vi förbereder oss rätten att säga att det inte är en kvinna. Därför att biologiskt kön finns. Och det här fängelse, exemplet visar ju att det blir problem hur vi än gör. Så antingen får den här mannen då, jag måste rätta det, Jakob, det är inte så att det inte har uppstått problem, utan det har ju skett våldtäkter av män som identifierar sig kvinnor i kvinnofängelser liksom. Och de har placerats där och sen så har de naturligtvis flyttat därifrån. Men om man hade skilt på kön som finns och könsroll och könsidentitet, så hade de här problemen aldrig uppstått. Antingen får då mannen vistas i kvinnofängelse med det obehag och risk för medieinternen som blir följde. Eller så får just denna kvinna inte vistas i kvinnofängelse. Och då har du använt termen säkerhetsskäl. Men det är ju inte skälet. Skälet är att det inte är en kvinna. Och då har vi med en gång medgett att det var ingen riktig kvinna. Så kategorin juridiskt kan bli meningslöst, för den kan prövas individuellt när vi hamnar i fängelse. Och samma sak naturligtvis i idrott. Vi har ju könsuppdelad tävling där, för att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Vi har inte uppdelat idrotten på könsidentitet eller könsroll. Det är inte så att de som är intresserade av dieselmotorer, de tävlar i en klass, och de som målar naglarna i en annan klass. Utan det är ju det biologiska könet som är dikotomin. Och här blandar man ihop kortar, man blandar ihop de här begreppen. Jag tror att väldigt mycket av detta är välmenande, det tror jag verkligen. Men man har inte förstått de olika begreppen här, och jag beklagar det.
Jakob, ska du då på motsvarande sätt sammanfatta här vad du tycker är det viktigaste att lyssnarna tar med sig sen när de bestämmer sig för vad de ska tycka i den här frågan?
Nej, men ja, personligen så mötte jag det för första gången för 20 år sedan. Jag har en bakgrund som pastor och har haft mycket samtal med människor kring frågor som jag sen har skickat vidare till professionen, såklart, som är viktig. Men det jag möter i sådana samtal om livet och döden och att man inte vill leva längre, det har gjort att jag har följt detta under 20 års tid. Och nu ser jag att vi, det här maratonloppet som Barbro Westerholm säger till mig att det är det handlar om, att det ska få bli en väldigt, väldigt viktig och fin sak att få landa det här förslaget här nu i april. Kommer vi att klubba här i utskott och i riksdagen. Och sedan självklart följa hur det utvecklar sig i Sverige. Men vi har våra grannländer att ta rygg och titta på och lära oss av, såklart. Och fortsätta lyssna på Mikael och hans vänner inom expertisen. Att göra det här kommer att göra att en liten grupp, en oerhört viktig grupp i vårt samhälle, kommer att det välkomnas av. Och jag är stolt över att politiken vågar ta det här steget och omfamna den här gruppen.
Okej, stort tack för det. Det där hörde vi alltså från Jakob Olofsgård, riksdagsledamot för Liberalerna. Stort tack för att du gästade mig idag, Jakob.
Tack, tack. Trevligt.
Och stort tack också till Mikael Landén, professor och överläkare, som också var med mig idag. Stort tack, Mikael, för att du medverkade.
Tack så mycket.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni blev klokare av den här diskussionen ni har hört idag. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Bara mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.